några bortglömda barnprogram från SVT. Så gör man, sa Holmar. 1978, minns jag inte. Men enligt Wikipedia har det aldrig sänts ett program med det namnet. Frågan är då om man verkligen har fått något om bakfoten eller om någon annan kroppsdel. Wikipedias tillförlitlighet är tveksam. Ett tecken på att, så gör man, programmen ändå fått ett eftermäle vare sig vi tror att det existerat eller inte är att vi skriver detta. Fullt i brygghuset, så gör vi väl, 1991, sändes aldrig. Redan innan inspelningarna började höjdes röster mot det gränslösa alkoholförhärligandet som präglade hela programmet. Stora bubbelbad fyllda med öl, vodka och lingonsoda var fond och de skådespelare som skulle gestalta Dyngrakeberge och Magpumpspektakuselt. Minns ni reglarna? En SVT rip-off på fraglarna med den enda skillnaden att hunden, språket, var en papplåda. Dockorna som användes hade man stulit från originalstudion och pimpat med billigt läppstift. Till det överhuvudtaget präglades produktionen av mer kämpaglöd än begåvning och således är det inte ägnat mer programtid än vad man kan komma undan med. En flodhäst filosoferar, 1981, riktade sig till flodhästar i puberteten och kan betecknas som, om möjligt, en slags bak- och framvänd sexuell uppvisningsiver i bisarrföring. Nedlagt. Sammetskvalsterna sångest symfoni, 1969, skildrar tre utsägligt bräckliga existenser, som avsnitt efter avsnitt ger tittaren så oerhört lite belöning för sin tålmodiga tv-sittning. Därefter avslutas serien egendomligt med en närmast upphörlig skratfest då alla kvalster blir du och bror med sidan och sammet, för att sedan spridas för vinden genom en oerhört långsökt förväxling mellan kvalster och godtyckliga släktingar till olika spindeldjur, exempelvis pseudoskorpioner. Barnens uppesittar kväll med Hillevi Rombrin, 1960. Svartbäckens svar på Alies Barty, Gerd Holmberg Schwarz, såg detta program på premiärvisningen 14 december 1961 och hans framtida könsbyte blev oundvikligt. Resor i Nederland. 1951 hamnade lite snett från början, eftersom det filtvävningsstämma som ursprungligen beställts av SVT helt uteblev. Istället ägnades programtiden uteslutande åt korgfläckning, svampodling och diverse lika svårbegripliga som långrandiga intervjuer med lokalbefolkning, vilket var föga underhållande. Sedermera analyserades programmet av forskare i limnologi och det framkom att flera av de intervjuade hade isensat sina kompetensområden genom att efterhärma olika sötvattens levande organismers ekologiska funktion. Exempelvis hade en kvinna filtrerat sjövatten genom munnen när intervjuaren frågade om varför han fick en dusch, en episod som forskarna beskrev som skabrös, medan en annan bara avfärdade den som ett smärre, slumpat att missa det. Ett annat intervjuobjekt mumsade på gäddnat det hela samtalet igenom, vilket inte bara inverkade på samtalskvaliteten utan också på vederbörandes tarmtömning, vilket i tv-sändning på något märkligt vis gjorde sig så bra att det senare framhölls som, till det rättsvisuella nytänk. Att det alldeles samtidigt lanserades ytterligare en tv-serie där gäddnat det gavs något av en skärmstatus tedde sig helt logiskt. Åtminstone om man betänker att SVT vid denna tid leddes av en idiot. Spänsta och skända, 2001, var ett försök att på bästa sändningstid uppbringa någon slags allmän friskvårdsinspiration. Man riktade sig till tonåringar och äldre män med glimten i ögat. Man fick se glada människor som istället hoppade säck på sopade presenningar och kastade småsten på varandras ersnickar med tv-historiens sämsta precision. Det blev tämligen långrandigt, psykiskt nedbrytande och en skrapfest av den sämre och moraliskt skämda skolan som svenska folket inledningsvis förfasar sig över i sociala sammanhang men senare minns med något malplacerad nostalgisk värme i folksjälen. Halm hittar måndag, 1981, utsågs 1983-1997 till tidernas mest anmärkningsvärda företeelse. Alla deltagare i frågeprogrammet utsågs till det rätt svensk, minst tre år i följd vilket var exceptionellt, och producent, regissör och skådespelare blev alladlade av statsministern. Grundkurs i keltiska invektiv 1982 baserades på en anonym men välformulerad insändare idén som ondgjorde sig över kommunalpolitikens inriktning i fråga hemspråksundervisning för det med anglosaxisk herkomst. Insändaren hade delvis formen av en högstrasbiologisk danstruken stridskrift vilket inspirerade programmakarna till det mest hårresande tv-produktionen ni kan föreställa er. Visserligen har den översatts till engelska av BBC, men trots detta kan man utan vidare omsvep kalla den för runken och dessutom riktigt, riktigt rolig. Till det A. Tervinstövsländorna. Ursprungligen en östtysk produktion. Leranimationer från 1972 köptes in från originalstudion i Leipzig och piffades till med hjälp av en osedvanligt dåligt synkad musikpåläggning som dels fullständigt dränkte all originaldialog med det spexiga Kalle Jularbosundet, dels i sin tur var helt i otakt med lärfigurernas rörelser. Någon verkade uppmärksamma detta och försökte ta sig in i inspelningsstudion. Denna persons frenetiska klösande på ytterdörren orsakade såklart störningar, vilka tyvärr aldrig anmäldes i vederbörlig ordning utan fick fortsätta behandlingsförlamning. Resultatet har kallats för en triumf i det lilla. Årens kräftgång 1968 tycks initialt ha varit ett naturprogram, men därefter gradvis har övergått till en uppläxning av naivna kommunalpolitiker i Heby och andra norduppländska kommuner. Tendensen finns förstås redan från föregångsprogram, som Fyllesås en malerbark och En dag i Kälkborgarstaden, men inget kommer i närheten av de dumheter som alltså vräktes över våra folkvalda i åren, som det gemenligen blev kallat. Varför finns vi? 1975 var inte, som man kanske kan förledas att tro, ett av existentialism driven tanke. Istället syftar titeln med en ironisk ton på det låsta läge som uppstått inom SVT och under 70-talet landslog i stort sett alla kreativa försök att skildra förvaltande av public service-ansvaret. Programmet var horribelt. Sagor och flagor 1985 byggde på ett stavfel i ett manus som Staffan Westerberg dömt ut som alldeles totalt psykedelisk och vrickad mardröms framkallande dynga, men som räddats ur en papperskorg av Bebe Wolgers. Producent för de första sex avsnitten var hans bror, Bebe, som emellertid egentligen ville sköta allt själv och därför försökte manövrera ut Bebe. Den påföljande fejden var långdragen och uppslitande, faktum är att den använts som fallstudie i flera antologier om just komplicerade syskonrelationer. Rune Wolgers blev efterhand också indragen, med följden att hans felaktigt förmodade syskonskap användes som slagträ i debatten. Rune själv insisterade genom hela affären på att kunde gjort var faktiskt gjort, och att det var rätt kul. Bland annat menade han att eftersom hans far var dokumentärfotograf samtidigt som han var drabbad av psoriasis så var det lättsamma som att han borde bli berömd och faktiskt var det också punkt med Marias morfar var Per till det. Hlins första tecknade film 1965. Tyvärr tecknades den under hans kraftigaste period av sinnesförvirring vilket fick till resultat att det inte så mycket liknar film utan mer en vattnig buljong. Faktum är den var mycket hafsigt men avsiktligt tänkt att efterlikna en sämre frukost han inmundigade. Resultatet försatte barn och vuxna i förklarlig extas och beundrarbreven strömmade in i mängd. Gärna folkparksturné med detta. Så blev dock aldrig fallet, trots att just denna uppmaning fick sådant genomslag att den trycktes på T-tröjor och på dekaler och gav titel åt ett helt nybildat dansband. Som emellertid aldrig turnerade utan mest rullade runt i landets småstäder och käkade korv med sådan utstuderad nonchalans att hela företeelsen korvetning drogs i smutsen. Stinsen stinker, 1985, var enligt uppgift, IMDb och TVQT, något av ett västgötaklimax eftersom ett Stinsen endast tjänstgjorde helgfria söndagar. Två, de skenbart illa luktande paltor han bar var tillverkade i Finland av en uttalat icke-radikal förespråkare för kollektivtrafiken i Karelen. Serien sändes trots det, men ingen såg den och den finske förespråkaren hängde sig. Anita och Spelevinken, 1981, var en märklig uppföljare, eller snarare spin-off, till den klassiska tv-serien om Albert och Herberts skrothandel. Spelvinkeln var en trassdocka med extremt osympatisk framtoning. Tittarna rasade över hans attityd och retade särskilt upp sig på alla sakfäll i hans näsvisa tillrättavisanden. Till exempel hans envetna påstående att raggmaskar är sällsynta där man har för vana att plocka dem, eller att kortaste vägen till det arkejuna finns nedtecknad eldskrift på en förfallen hängbro över Jöntsäkianos. Naturligtvis var detta provocerande beteende avsiktligt, men folkstormen tog ingen notis om det underliggande budskapet utan lät lynchmobben storma in i och hänga välvalda trassdockor i stora läxordning, nämligen Hupet, Rupet och Lingonlisa. Var spelvinkeln fanns under den titeln är höljt i lika stort töcken som resten av programserien. Björnes spannmålsmagasin 1987 sponsrades av Lantbrukarnas riksförbunds lokalavdelning i Söderbykarl och var en diskussionspanel bestående av 15 regionansvariga utsädeskontrollanter och några tjänstemän från interventionsavdelningen som satt i ett sammanträdesrum framför en högtalartelefon. I linjens andra ände satt Bo Dockere och la ut texten i ändlösa tirader som varade programtiden ut och sedan fortsatte och fortsatte långt in på småtimmarna då grovvirke togs fram och folk började strömma in från närliggande sändningsstudior för en afterwork. Allt filmades och direkt sändes, möjligen av misstag, och fick så goda recensioner att folk var tvungna att se reprisen. Emellertid uteblev SVT reaktion på den oväntade rekylen där flera framträdande kulturprofiler gjorde offentlig avbön för de oförrätter det nog inte riktigt utsatt Bo Dockered för, men ändå på sätt och vis förargat varandra med. Strutsfarfars ödesminut 1996 orsakade under dess koppartablotyp.